i det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast.
Det är ju en källa till att få mer människor att på ett enkelt sätt forsla sig mellan då, kanske i bästa fall mellan arbete och bostad, och någonstans så kan ju inte alla bo mitt inne i stan och vill inte det heller. Och jag måste säga att infrastrukturen har en enorm betydelse för fastighetsutvecklingen och för människors liksom välbefinnande också.
Möt det internationella kapitalet på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt förutsättningar. Detta avsnitt av Fastighetsnytt podcast sponsras av Business Arena London, som gör om fjolårets succé den 23 maj på Park Plaza Riverbank. Läs mer på businessarena.nu.
Hej och välkommen till Fastighetsnytt podcast. Jag heter Sverre Thor och idag är jag på besök i Malmö, eller vid Öresundsbron, och träffar Caroline Ullman Hammer som är vd för Öresundsbrokonsortiet.
Ja, Öresundsbrokonsortiet. Mm.
Hej Caroline, välkommen till podden.
Tack så mycket. Mm.
Kul att få vara här. Det finns ju inte mycket häftigare miljöer i Sverige än alla polisen här utanför, höll jag på att säga. Men, men bron och den här fantastiska infrastrukturkopplingen till Danmark.
Ja, ja men det är det. Det är en vacker bro och så är den ju lite udda för den går ju ner i havet efter 2/3. Och det var ju mycket för att Kastrup inte kunde utvecklas om bron hade varit en bro hela vägen. Okay. Så därför blev det en tunnel. Mm. Men det gör ju också att när det gäller underhåll och säkerhet och så blir ju tunnel alltid lite mer bekymmersamt än själva bro.
Okay. Och det är den här på Pepparholmen som den heter, va? Som
ja,
är nere under vattnet.
Nej, utan Pepparholm var ju den ön som byggdes vid sidan om den ön som heter Saltholm som alltid har funnits. Mm. Och det var ju massorna när man grävde för att kunna bygga bron då, eller tunneln. Okay. Så därför så är det ju först är det ju en brodel som går över vattnet och sen är det ju en vägdel som går på den här konstgjorda ön och sen går man ner i tunneln.
Okej. Då så. Det finns ju, det är 20 år nästa år sedan bron invigdes.
Ja.
Det är mycket längre sedan den började byggas.
Men 95.
Det var inte, 95 var jag precis. Och det var inte alla som var överens om det där, att den skulle ens byggas. Tror du det är någon idag som ångrar att man gjorde det?
Ja, det tror jag faktiskt. Att gamla centerledaren
Olof Johansson,
ja. Han sa när vi hade 10-årsjubileum, då var han och jag i morgon-tv tror jag. Och då sa han faktiskt att han fortfarande tyckte att det var helt fel att bygga Öresundsbron. Han hade heller aldrig åkt på den. så att han sa väl lite att det kanske kunde varit ett regionalt projekt. Men för Sverige så var det inte bra. Mm. Och han avgick ju då när det begav sig. Men det hade ju varit en enormt lång diskussion. 100 år hade man pratat om att bygga den här bron. Och det fanns ju ritningar från långt, långt tillbaka. Men jag tror det är så ibland i politiken att det öppnas liksom ett fönster. Mm. Och det var väl lite att det gick väldigt dåligt. Både för Köpenhamn som nästan var konkursmässigt vad jag förstår. Och Malmö då med sina nedläggningar av industrier och förändringar och så. Helt plötsligt så tror jag att det var, kändes viktigt att man var tvungen att skapa något nytt kring regionen och bygga region. Och då blev det den här bron. Mm. Och det har ju verkligen varit det framgång, måste man säga.
Mm. Jag intervjuade Ilmar Reepalu för något år sedan. Och då pratade han just om bron som en av de absolut viktigaste faktorerna i, ska man säga, återuppbyggnaden av Malmö efter Kockum.
Ja, det kan jag ju bara bekräfta. Det känner jag också. Att det hade ju, det vitaliserade verkligen regionen. För att sen kom ju högskolan och jag menar hela Västra hamnen. Och i Köpenhamn hände det ju så mycket. Man byggde ju ut hela Amager eller Amager. Och det har ju verkligen förändrat Köpenhamn. Men jag tror att bron har varit väldigt betydelsefull för detta. Mm. Det tror jag.
Mm. Bron, eller den här förbindelsen med Danmark har ju hamnat lite, jag nämnde ju poliser här i början. Och det här har ju hamnat lite i vad ska man säga, i gluggen för den här diskussionen om flyktingmottagande och så vidare. Och att det finns liksom en, kan man säga, en öppen väg in, eller fanns en öppen väg in. Det är ganska svårt att ta sig in i Sverige numera, på den här delen av landet. Men alltså, broar brukar man säga går ju åt båda håll. Du kan inte liksom ha en koppling utan att den är öppen. Känner du att den här debatten har skadat bron liksom som ett ska man säga, en infrastrukturkoppling mellan länderna?
Alltså både ja och nej på något sätt, för att bron står ju för det här öppna. Det är hur lätt som helst, man bara kör, och det är verkligen en stad på många sätt.
Mm.
Men det stängdes ju hela det i och med det här du pratade om, att man ville sätta upp ett gränshinder för flyktingar.
Och
utan att lägga någon aspekt på det, så i och med man sätter upp ett hinder, i och med man ska ha med sig ett pass som man inte skulle ha sedan 50-talet, och i och med att man skapade de här follorna på järnväg och så knäckte man ju lite den här självklarheten att du kan lätt jobba i Köpenhamn, du kan lätt komma hem och hämta barnen på dagis, eller utan man började bli orolig. Mm. Kommer jag hem idag, eller måste jag ringa och någon annan ska hämta mina barn? Så vi hade ju faktiskt folk som slutade. För att de kunde inte leva med det. Hade man glömt sitt pass så fick man ha sin man eller fru och köra över med passet för man skulle komma över och så. Men jag tycker ändå att det har ju lagt sig nu.
Mm.
För nu har man ju tagit bort den här rigorösa kontrollen på järnväg. Och det var ju den som faktiskt nog var det sämsta. Jag tycker att vi har ett väldigt gott samarbete med polis och här vid betalstationen. Så vi har lyckats få till det på ett bra sätt, att människor inte känner att de får stå och vänta eller det är jättelånga köer och så. Så är det inte alls, utan det funkar bra. Men jag tror ändå, om du frågar en dansk som inte har ett körkort som vi har, som kan användas som pass, att man tycker det är jättekonstigt. Mm. Och att det faktiskt är folk som inte åker på grund av att man, ja men mitt pass. Så att det är klart att det har ju blivit en liten knäck. Men jag tror inte att det är liksom det stora. Det gör inte den stora skillnaden, men det gör en skillnad.
Det gör en skillnad.
Ja, det tycker jag nog det gör.
Mm. En annan sak som har pratats om med bron är att den börjar slå i kapacitetstaket. Och det vet jag att du inte håller med om. För jag har hört dig prata om det tidigare. Men ja, hur långt är det kvar om man är liksom antingen optimist eller pessimist? Om du börjar med att vara pessimist.
Ja, om jag börjar vara pessimist, då är jag samtidigt lite optimist. För det är ju om man får över mycket mer gods på järnväg. Och det är ju ändå en ambition i Sverige.
Mm.
Och då skulle det kunna hända. Idag är det ju ett godståg i timmen. Mm. Det är ju liksom sagt att det ska finnas en öppning för det. Och har man ett godståg i timmen så är det ju svårt att öka upp 10-minuters trafiken. Och det kommer ju förmodligen att behövas om vi säger att utvecklingen fortsätter med att det är ju 70 000 människor som reser idag.
Mm.
Och blir det mer så förväntar man sig att det ska gå inte snabbare, utan det ska gå var tionde minut. Och då blir det väl fram emot 2030 kanske eller där någonting, så blir det ju en kapacitetsbrist på järnväg. Och det har ju staterna konstaterat i sin, de har ju gjort en analys här för 2017 tror jag den kom, gemensamt och kunde konstatera att det blir ju det blir trångt på järnväg på sikt.
Mm.
Och det är ju också, alltså det är roligt också. Det är inte bara en risk, utan det är också en möjlighet att man får ut mer i gods på järnväg, är inte fel.
Mm.
Och att fler människor använder kollektivt när man åker från två städer. Det är också bra. Och då blir det ju en problematik. Och sen är det ju väldigt många, jag tror att 70% som åker till Kastrup, de åker kollektivt. Och då
det är
väldigt smidigt, och det ska det ju också vara. Och ska en flygplats utvecklas, så tror jag den kollektiva kommunikationen dit är otroligt viktig. Men sen när det gäller väg, så kan man ju nog säga att det som är trångsektorn på järnvägen eller på vägen, det är tunneln. Och där har vi väl någonstans sagt att 4000 bilar i timmen. Men det är långt kvar.
Det är långt kvar dit. Och om man nu ökar, går det att öka kapaciteten i systemet, som det befintliga systemet, så att det går att använda liksom bron? Jag har hört någon gång pratas om man lägger till stickspår ute på Pepparholmen. Då får man där liksom godstågen kan då, man ska säga, vika eller ge vika för persontrafiken.
Alltså det kan man göra, men den stora förändringen, den kommer ju ske nu när man faktiskt har beslutat att man ska bygga nya spår på Kastrup. För det är ju i tunneln under flygplatsen som problematiken uppstår mycket, för att där går ju godståg och persontåg. Och det den största lösningen, alltså den bästa lösningen, är ju att man skiljer godståg och persontåg. Och det kommer man göra genom den här lösningen som man nu ska ha bestämt sig för på danska sidan. Och det kommer ju att göra otroligt stor skillnad. Så jag tror nog kanske det här stickspåret som vi har pratat om att man skulle kunna göra, det är nog inte riktigt aktuellt längre, utan det är den här lösningen på Kastrup som kommer att göra att godståget kommer att inte samsas med persontåg.
Andra förbindelser pratas det ju mycket om också. Metron såklart, det är väl mest aktuellt för just bron, om man säger så. Och då kommer man ju bygga en tunnel under vattnet, va?
Ja, då kommer man bygga en tunnel. Och den, jag vet vad den kommer att gå upp i Danmark. Och då kommer den ju liksom att komma på metrosystemet. Men i Sverige vet jag faktiskt inte riktigt var det är tänkt. Tyvärr, jag har inte riktigt satt mig in i det. Men det är ju en, ja, man kan säga att, ja, jag tror inte det är en lättbana, utan det är en järnväg.
Okej.
Tror jag. Och det har man ju jobbat med olika paket med hjälp och stöd av EU. Och vad jag förstår så är Malmö och Köpenhamn, de är väldigt överens om att det hade gagnat städerna oerhört mycket. Och när man tittar på bron, så hade det ju löst den här eventuella trångsektorn framåt 30 för järnvägen.
Eller hur?
Ja.
Nu får du bara, för då, de av oss som inte är riktigt lika invigda, vad är skillnaden på lättbana och järnväg?
Ja, alltså jag vill inte våga inte ge mig in på det här, men jag tror att lättbana är både då billigare och enklare att bygga faktiskt. Och det är inte då riktigt lika stort och omständigt, tror jag. Alltså jag vill faktiskt inte riktigt ge mig in på det rent tekniska där. Men alltså metro, om det ska möta metron i Köpenhamn, så måste det nog ha den karaktären.
Så någon form av spårvagn eller ja, vad heter det i Stockholm? Den här... Vad heter den nu? Ja, eller någon typ av spårvagn eller sån där.
Ja, alltså det blir inte som en vanlig svensk järnvägsnät. Nej. Med den typen av tåg. Utan det blir, Och i Danmarks metro så är det ju också förarlöst.
Mm, mm.
Men jag vill inte ge mig in i själva tekniken. Nej.
Om man då tar nästa steg, alltså säga att metron kommer, för den är ju typ i stort sett beslutad. Och det är också i stort sett beslutat att man ska bygga en förbindelse norr om mellan Helsingör och Helsingborg. Tror du som ett regionalt projekt, om man tittar på liksom just den här betydelsen som bron har haft för regionen, tror du att man kan lyfta regionen ännu mer genom att lägga till flera, eller räcker det så?
Alltså, nu är inte jag riktigt säker på att det är beslutat, utan jag tror man har en utredning nu på gång där man diskuterar hur det här som man pratar om, Helsingborg-Helsingör-förbindelsen, hur den då ska vara tänkt.
Mm.
Och där är ju också den diskussionen som fanns på Öresundsbron. Det här, är det väg? Är det järnväg? Är det väg och järnväg? Och det är ju i sig naturligtvis en intressant fråga.
Mm.
Men det är ju lite så, om man tittar, nu så går det inte att jämföra, men om man tittar där vid San Francisco och där har man ju många broar och många och det har ju gagnat den regionen väldigt mycket, att man på något sätt har knutit an till den staden. Jag har glömt vad den heter, men den ligger ju precis på andra sidan.
Eller San Jose.
Ja, och då blir det ju, det drar ju liksom till sig både fastighetsbyggnation och företag och universitet och så, och öppna upp möjligheter. Så att om man tittar på andra ställen i världen där man bygger mycket infrastruktur, så leder det till att det blir mycket mer attraktivt som region.
Mm. Jag är ganska mycket i London där vi har konferenser, och ibland så funderar jag på hur skulle London se ut om de bara hade en bro.
Ja. Jo, det är ju liksom en källa till att få mer människor att på ett enkelt sätt forsla sig mellan då, ja, kanske i bästa fall mellan arbete och bostad. Och någonstans så kan ju inte alla bo mitt inne i stan, och vill inte det heller. Och har man då en enkel kommunikationsmöjlighet, så öppnar det ju upp för allting nästan. Mm. Och det, så att jag måste säga, jag tror infrastruktur har en enorm betydelse för fastighetsutvecklingen och för människors liksom välbefinnande också.
Mm. Man bygger broar helt enkelt.
Ja, ja precis.
Innan bron kom, då måste jag erkänna att jag åkte aldrig över det här mellan innan. Jag hade varit i Malmö, jag hade varit i Köpenhamn, men aldrig åkt mellan. Men då fanns det de här svävarbåtarna, va?
Ja, det fanns ju olika. Det fanns ju dels fanns det ju en färja, Liman Dragör, som gick ju väldigt bra. Och sen så fanns det ju en färja, en stor färja som gick Malmö, Köpenhamn. Och den lades ju ner, så i slutet fanns det bara flygbåt. Mm. Och så fanns det den här svävan, den gick till Kastrup.
Mm.
Och det var väl ändå en, ja, 3 000 människor som pendlade hela tiden. Och de var ju en liten pendlarförening liksom, och träffades varje dag. Och ibland fick man ju bo över när det stormade och så. Så att jag tror att det var faktiskt rätt så många som var danska, som kanske av någon anledning bodde i Sverige, och så pendlade de över och jobbade och så. Men också flygpersonal till Kastrup och så, men det var ju inte det stora. Så att när bron kom, så även om det inte alls blev den succén direkt som man hade förväntat sig, så blev det ju en väldig succé för pendlarna.
Mm.
Och det har ju varit väldigt starkt under alla de här snart 20 åren, så har ju tågpendlingen utvecklats. Ibland lite mindre och ibland mer, men det har varit en positiv utveckling. Så det måste man säga, att det är ju en succé. Det är det.
Mm. För jag kan tänka mig att det var ett större projekt att ta sig till Köpenhamn på den tiden än vad det är idag. Men just det här med att Kastrup har ju blivit, nu finns det ju för all del en flygplats i Malmö.
Ja, och en i Ängelholm.
Och en i Ängelholm. Men Kastrup har ändå blivit södra Sveriges flygplats på ett annat sätt,
ja,
eller hur?
Ja, ja, men det får man säga. Absolut. Det är ju, för många är det nog helt givet att man flyger från Kastrup. Och där är ju många avgångar, väldigt många avgångar. Och Kastrup har ju också jobbat mycket med sin utöka sin trafik. Och framförallt med långlinjer. Jag tror de har 17 långlinjer eller någonting sådant.
Mm, mm.
Så att de är ju mycket på och nu utvecklar de och ska ju bygga vidare och de ska ju ha 40 miljoner passagerare om 5 år och så. Så att, och det är ju många som åker över bron, inte bara med tåget, för det är många som åker taxi och det är många som kör bil.
Mm.
Och vi har ju lite så man kan parkera också med sin brobis i vissa av garagen och så, så att det är väldigt mycket trafik dit. Jag tror var femte resenär där är en svensk.
Okej, okay, okej.
Okay. Mm.
Om man tittar på den här just den här kopplingen till Europa också, för det är ju en annan, Kastrup är ju en koppling ut i världen, men det finns ju, dels finns det en bro, eller finns det broar över bälten, mm, som det heter, mm, i Danmark, Stora Bält och Lilla, ja, Bält. Ja. Mm. Det finns ju en färja från
Rödby,
ja, mm, till Tyskland.
Mm.
Falster heter den, va? Eller Lolland?
Den ligger väl på Lolland.
Ja, på Lolland, ja.
Mm.
Och där ska det ju komma en förbindelse också till Fehmarn. Fehmarn Bält-bindelsen. Mm. Och det skapar ju enorma möjligheter, eller hur?
Jo, det gör det, för att då kommer ju, idag tar det ju, om man kör så tar det väl nästan 5 timmar att köra till Hamburg.
Mm.
Och det är den första riktigt stora staden då.
Mm.
Och jag uppfattar som om man kör efter man har byggt tunneln, så kommer det väl att ta kanske 3,5 timmar. Och det kommer ju ta 2,5 timmar, 3 timmar med tåg. Så att det kommer ju bli nästan en pendling, inte riktigt. Mm. Men nästan en pendling, så att man kan pendla några gånger i veckan.
Mm.
Och bo i Hamburg eller jobba i Hamburg eller
hur.
Och det öppnar ju också upp för fritids intresse, att man kan åka hit, man kan köpa sig ett sommarhus och man kan, ja, det, jag tror att det har enorma möjligheter.
Om man säger så här, det tar i stort sett 6 timmar att köra till Stockholm, om man är lite frikostig på bensinen ibland.
Mm.
Det tar 4,5 timme att åka tåg,
ja,
upp dit. Det tar ju fortfarande längre tid att åka ner till Hamburg. Eller det är krångligare att åka ner till Hamburg,
ja,
idag.
Ja, men det är det. Och det tar också, ja, nästan samma tar det ju faktiskt. Om man ska pausa kanske något och så. Mm.
Precis. Men med Fehmarn Bält-förbindelsen så blir ju Hamburg nästa närmaste storstad istället för att vara Stockholm. Som är närmaste storstad, om man säger så, alltså rent fysiskt.
Mm.
Tror du att det kommer att, jag brukar leka med tanken att om man drar en cirkel i typ 60 mil från Köpenhamn och Malmö, i kan ta Pepparholmen i mitten.
Mm.
Så fångar man ju in ganska mycket. Många stora städer, Berlin, Ruhrområdet, Amsterdam, Hamburg. Om man gör samma i Stockholm, då är det ju lite finska skogar och jämtländska berg. Men kommer det här att flytta Malmö och Köpenhamn närmare? Alltså det blir mer en nordeuropeisk nav än liksom att vara ett nordiskt nav?
Det tror jag är lite hur man väljer från politiskt håll och sälja in Stockholm, Malmö. Alltså idag är det ju, jag uppfattar i alla fall att om man pratar om politiken i Sverige, så är den ju väldigt Stockholmsstyrd. Och det är ju inte konstigt, för att riksdag och regering finns ju i Stockholm. Mm. Och i Köpenhamn, alltså här i detta området så finns ju den danska riksdagen och regeringen finns ju i Köpenhamn. Och det tycker jag att jag märker mycket och har gjort när det så fort det kommer till lite svårare beslut eller svårare diskussioner om sånt som man kan locka till. Senast var ju den här medicin...
EMA va?
Ja, precis. Mm. Och jag menar, då jobbar man inte riktigt för att lösa det tillsammans. Utan då fanns ju både Stockholm med och Köpenhamn fanns med. Och till slut hamnade i Holland väl, så var det. Mm. Mm. Så att där tror jag det på något sätt kommer att bli tvunget till att bli litet val.
Mm.
Vad är det man riktar sig mot i sitt samarbete? Hur vill man att regionen ska utvecklas? För det kommer ju finnas möjligheter att knyta an mer till Stockholm. Kanske med de här planerna för höghastighetståg eller annan utveckling. Eller, och flyg och, men eller så riktar man sig mer neråt. Och det kan inte jag riktigt säga hur den utvecklingen kommer att bli. Mm. För jag tror det finns verkligen intresse både från Danmark och Sverige, om man tittar på denna regionen, att rikta sig söderut.
Mm. Mm. Mm.
Men jag tror också att Stockholm kanske så småningom inser att vi har ju också ett behov av att komma snabbare söderut och rikta oss söderut. Och därför så kan man inte jobba med det tänket som man har haft under alla år. Att när det, i alla fall när det gäller järnväg, att det är bara nationsgränsen. Mm. Där är det ett stopp. Man pratar inte om var ska man komma sen.
Mm.
Och det kan jag tycka att det är väldigt, alltså det är rätt så korttänkt, för att när det gäller det här med att bygga till exempel höghastighetståg, så kan man inte säga att ja, man vill komma till Malmö bara. Utan då vill man naturligtvis komma till Hamburg kanske, eller till Köpenhamn, eller till Kastrup. Eller, och det tänket, det tror jag man måste öppna mycket, mycket mer för. Och likadant Oslo. Oslo vill ju liksom också komma neråt på något sätt. Och det tycker jag är en alldeles berättigad önskemål. Och jag tror också att det hade gagnat hela västkusten. Men vi har ju faktiskt enkelspår när det gäller järnväg. På vissa delar på västkustbanan.
Det är ganska märkligt.
Det är mycket märkligt. Mm. Det är mycket märkligt tycker jag.
Om man då tittar på en annan stor, ja, som faktiskt blev ett ännu större projekt rent praktiskt i alla fall, vilket var ju Hallandsåsen, tunneln.
Ja.
Har det, för det är ju ett led i att öppna upp regionen här liksom längs västkusten.
Ja, ja.
Den är som man kallar för 8 miljoner staden tidigare, alltså från Oslo ner till Hamburg.
Mm.
Tror du att det kommer att bli, alltså om man nu får en dubbel, ja, eller det kommer ju krävas ännu mer, fyrspår kanske till och med upp till Göteborg någon gång i framtiden. Men blir det inte då ännu större behov för fler förbindelser här över, där det är kortast över? Alltså Helsingborg, Helsingör, där vi pratat om Landskrona och Toborghamnen, eller Nordhamn i Köpenhamn. Ju fler förbindelser, det blir väl alltid bättre va? Apropå London och Helsingborg.
Ja, alltså fler förbindelser måste ju alltid bli bättre.
Mm.
Men frågan är ju hur mycket pengar har man och vad ska man lägga pengarna? Och det måste ju vara ett politiskt beslut. Mm. Och framförallt liksom ett helhetstänk.
Mm.
Var ska trafiken komma fram? Hur är det viktigt? Och är det söderut man vill komma? Mm. Eller är det någon annanstans man vill komma?
Men jag menar, vill komma norrut.
Ja. Ja, och då kan man säga att Stockholm vill komma söderut mot Göteborg, mot Malmö. Oslo vill komma söderut mot Köpenhamn, Hamburg. Och Malmö vill också komma söderut. Och då riktar ju sig många pilar söderut.
Mm.
Men det gör ju inte att man liksom stänger vägen norrut. För det är också en möjlighet. Men jag tror att man måste nog ändå titta på ett helhetstänk. För att pengarna, det räcker inte till allting. Mm. Utan någonstans så får man bestämma sig. Det är det här vi ska satsa på nu. Mm. Danskarna gör ju mycket så. Uppfattar jag det som att de tar liksom lite. Ja, nu är det detta vi jobbar med. Mm. Och nu jobbar de med firman. Och de har ju tagit jättestort ansvar för den tunneln. Mm. För tyskarna har ju faktiskt inte engagerat sig ekonomiskt i det. Och det är ju ett stort projekt.
Mm. Just det där är ju lite intressant. För jag har faktiskt aldrig tänkt på förr. Men om man nu skulle bygga fyrspår till Göteborg och upp till Oslo. Och sen en koppling över Öresundet. Borde inte då kanske både norrmännen och tyskarna vara med och betala för? Just för de kommer ju känna på den också.
Men den diskussionen tror jag har varit i Norge. Eller finns i Norge.
Mm.
Det tror jag faktiskt. Och jag, jag hade kanske sagt, men jag var, lyssnade på ett föredrag. Det är många år sedan. Det var inom finansvärlden och då var faktiskt två gamla statsminister Göran Persson där och pratade. Mm. Och då tog han också upp den frågan att man borde engagera sig mer med Norge för att göra något samprojekt.
Mm.
Och så, det vet inte jag, för jag är inte så inne i de frågorna att jag kan säga att det diskuterar man. Men jag känner att frågan har varit uppe flera gånger, både när det gäller från högskolan i Oslo och alltså forskare som tittar på transportmöjligheter, och även i det här projektet som heter, alltså det finns ju ett projekt man tittar på inom EU som heter Megacities.
Mm.
Och då har man ju tittat här uppe på Mega Region istället.
Mm. Mm.
Att det kanske inte finns några megacities i Norden, men att Mega Region, och då har ju den länken Oslo, Malmö, Köpenhamn, Göteborg naturligtvis, alltså finns som i diskussioner. Du var ju du inne på lite det här 8 million city och så, va? Och där kan man ju säga, alltså där har det ju varit lite tråkigt, för i det projektet känner jag att Danmark har inte engagerat sig alltså som land.
Mm.
Men det är ju nödvändigt att man har dem också med i någon sorts framtida diskussion.
Om inte annat så behöver man bygga på deras land.
Men nu bygger de ju själv den här Fehmarnförbindelsen. De bygger om hela järnvägen neråt och så. De satsar ju faktiskt inte på höghastighetståg, utan de satsar ju på snabba tåg naturligtvis, men inte höghastighet, det gör de inte.
Jag tänker vi kommer komma in på höghastighetstågen lite senare, för det är en intressant fråga. Men vi började med att prata om huruvida bron skulle ha varit ett regionalt eller nationellt projekt, men det är kanske ett
nordiskt projekt. Du menar projekt.
Öresundsbron?
Ja, men det är ju absolut ett
transnationellt projekt,
absolut tycker jag. Och det har ju, jag tycker att det är så spännande att politikerna då vågade ta det beslutet och att man skulle bygga denna bro. Och det har ju varit så bra för länderna och för regionen och utvecklingen av städerna. Och det bara visar ju att det är ju den typen av projekt som politiker måste våga ta.
Mm. Det där är ju jätteintressant, det du säger nu. För att i den här diskussionen om just höghastighetstågen så har det ju pratats om att, alltså man har ju idag, har man helt andra referensramar än vad man hade tidigare. Och en annan sån där mental lek jag brukar leka är det här med tunnelbanan i Stockholm. Den hade ju aldrig byggts idag utifrån 10-åriga investeringshorisonter och sådär. Utan det krävs ju en politisk vision för sånt här. Och du nämnde att det finns ju liksom fönster där man kan göra saker ibland. Höghastighetsbanan, den kostar mycket pengar. Ja, men den bygger ju också en bro, eller hur? Vad tycker du om den?
Ja, jag har ju själv jobbat på Banverket en gång i tiden. Varit chef på Södra Banregionen. Så jag har väl, jag är lite kluven. För jag känner ju att det behövs ju så mycket underhåll för att få igång verkligen järnvägen i Sverige att fungera. Och det behövs så mycket också, nybyggnad till nya hamnar och hit och dit. Så det enda jag känner där, det är ju att det måste vara ett jättestort politiskt ställningstagande. Det här vill vi. Mm. Det är en vision för Sveriges framtid. Och vi är delade mellan partierna. Och vi är överens om att göra det. Och det känner jag att det tror jag är så viktigt. Att man vågar ta det och vågar bestämma sig. För att om man inte ska bygga höghastighetståg utan man väljer att säga att nej, det blir för dyrt för Sverige, det är för lite människor och så. Då måste man göra några alternativ. Mm. Och det har ju funnits hela tiden alternativ, liksom att bygga en godsbana längst stambanan eller så. Mm. Men man kan inte bara låta allting gå i stå. Utan jag tror just den här långsiktigheten och att man vågar säga att det här kan vi inte bygga inom budget eller använda pengar som måste användas till att underhålla den järnvägen vi har. Och så, utan det här är ett helt annat projekt som vi måste vara överens om och vi måste se värdet av. Och man har ju gjort den här utredningen som man har varit ute och pratat med alla kommuner och hur mycket fastigheter och mark och hur mycket som skulle byggas. Så jag menar, man måste ju ha ett underlag, finns väl. Föreställer jag mig, som man väl, antingen är man nöjd med det eller är man missnöjd med det. Men jag menar, det visar väl ändå att det här är ju inget som kommunerna sammantaget kan betala med att bygga fastigheter. Det är ju bidrag. Mm. Det är ju också någonting som man liksom har fått ett förhandsbesked. Känner jag att kommunerna är beredda att ställa upp och göra någonting inom sin kommungräns för att stötta projektet. Men det är ju egentligen projektet som ska komma som visionen.
Mm, mm. För nu finns det ju, man kan ju argumentera för att det finns en vision i och med att man har pratat om det. Men är det då, jag tänker, är det mod som saknas? Är det ledarskapet som saknas? Är det liksom bara pengar som saknas?
Jag tror det är modet.
Mm.
Jag tror det är modet att våga säga att nej, vi är visserligen inte så många här i Sverige och vi har ju inte samarbetat nu med Danmark kring den banan som faktiskt håller på att byggas nu, och det är ju ett litet tapp. Mm. För man kan inte säga att vi bygger ett höghastighetståg för att komma till Malmö. Nej. Utan man måste ju säga att vi bygger ett höghastighetståg för att komma ut i Europa.
Mm. Mm. Jag tycker det är en jättebra rubrik på den här podden. Ett höghastighetståg till Europa. Men
jag har inte sagt att det måste man faktiskt göra. För jag är inte politiker. Utan jag ser det utifrån att jag har jobbat så mycket både med järnvägstrafik och nu med bro- och vägtrafik. Mm, och hur man kan liksom få det att flyta på bra och fungera. Och hur man kan underhålla både järnväg och väg på ett mycket bra och beständigt sätt. Utan att man för den skull liksom går amok. Det är liksom nödvändigt att man sköter de delarna av landet för att hålla igång det och för att det ska fungera. Och så gäller det ju också på länderna, både i Danmark och Sverige är ju mycket eftersatt underhåll på järnväg till exempel, och på väg också naturligtvis. Och det är ju bland de viktigaste vi har.
Eller hur? Det kostar pengar, men ibland måste det kosta pengar.
Ja, absolut.
Caroline, det är dags att börja runda av. Men jag tänker, vi var ju inne på det tidigare. Nästa år är det 20-års jubileum. Mm. Ska du bjuda hem till fest då?
Ja, det får vi väl göra.
Mm. Mm. Vad, kan du avslöja någonting? Vad blir det? Nej. Kungen kommer, antar
jag. Ja, jag kan inte avslöja någonting, för vi har bara precis egentligen börjat att planera för det. Men alltså något sådär jättestort slaget, det tror jag inte, utan det blir nog på någon lagom nivå, och det blir nog rätt så mycket att vi vill lite satsa på våra kunder och alla som åker här och göra någonting som blir lite, ja, jag vet inte vad man ska säga, men blir lite för alla eller så.
Kanske en liten mordgåta som man brukar ha på TV.
Ja, Ja, det har ju varit helt fantastiskt.
Eller hur?
Ja, men det är helt otroligt. Jag måste säga det att när jag träffade vd:n där, direktören på Danmarks Radio TV då, för, och han berättade att de hade några planer och vad tyckte jag om det, och det skulle vara ett mord och mitt på bron och det skulle vara en samproduktion. Och så tänkte jag, ja men detta måste ju vara rakt ut i det blå. Och sa ju, kanske, men det blir nog rätt så bekymmersamt och så. Men det är ju klart att vi är ju positiva till det och så. Och sen när man ser resultatet och hur det funkade här när de var och gjorde inspelningar och alltså det är helt fantastiskt, och man bara ser den här vignetten så blir man helt varm i hjärtat. Och vilken reklam för bron och för Norden, och det är ju så spännande verkligen.
Och nu finns det ju inte en transnationell förbindelse i världen som inte har en egen målgåta.
Nej.
Det är lite roligt. Ja. Stort tack, Caroline.
Tack så mycket.